Välkomna till podcasten Farfar Out, och idag så ska vi prata om ChatGPT. Ja, alla som har varit vakna de senare åren har ju hört och läst väldigt mycket om artificiell intelligens, och det senaste halvåret så har man nästan inte kunnat låta bli att höra ordet ChatGPT. En del menar att AI har kommit för att frälsa oss alla och göra livet mycket lättare att leva, men en del andra menar att AI kommer att ta över och utplåna oss människor från jordens yta. Ja, och det ska väl bli spännande att följa den utvecklingen, och medan vi gör det så tänkte jag att vi idag ska dyka ner betydligt mer i vad ChatGPT är. För när man läser om det så är det oftast väldigt komplicerat och svårt att förstå. Jag hoppas att ni som ännu inte har så stor kunskap, att ni efter att ni har lyssnat på det här avsnittet kommer att känna att ni har lite bättre koll. Och för att lyckas förklara vad ChatGPT är så tänkte jag använda mig av en snubbe som vet väldigt, väldigt mycket i ämnet, nämligen ChatGPT själv, eller Chatte som jag brukar kalla honom. Jag tänkte vi kör väl igång direkt och chatta med Chatte.
ChatGPT, GPT, klick. ChatGPT, GPT, klick. ChatGPT, GPT, klick. ChatGPT, klick. ChatGPT, klick.
Hej Chatte, är du på humör idag för att hjälpa till lite med min podcast om ChatGPT och artificiell intelligens?
Hej, jag är här och redo att hjälpa dig med din podcast om ChatGPT och AI. Jag är alltid på humör för att erbjuda min expertis och svara på dina frågor.
Okej, vi börjar lite lätt. Kan du med 100 ord förklara vad ChatGPT är? Svara som Björn Ranelid.
ChatGPT, mina kära läsare, är en verklig språkets mästare. Det är en magnifik AI skapad av OpenAI som är kapabel att förstå och svara på ord. Med sina omfattande textträningar besitter den en förunderlig kunskap. Den är som en digital samtalspartner som ger information och råd. Genom dialoger skapar den en känsla av interaktion. ChatGPT är ett verktyg för utforskning, lärande och kommunikation. Med dess hjälp kan vi utforska världen av språkets makt och skapa en djupare förståelse. Det är en verkligen imponerande skapelse som ger oss möjligheter att utforska språkets rikedom.
Okej, prova nu att skriva som Donald Trump på engelska.
Let me tell you, folks, ChatGPT is tremendous, just tremendous. It's an incredible AI developed by OpenAI, and nobody knows AI better than me, believe me. It's trained on a massive amount of text, tremendous amount of text. It can understand words, put them together and give answers. Beautiful answers, really beautiful. People say it's the best AI out there, and I believe it. It's a fantastic tool for communication and learning. So much potential, folks. Trust me, ChatGPT is making AI great again.
När man läser om ChatGPT så brukar man läsa om uttryck som artificial intelligence, eller AI, machine learning, neurala nätverk och språkmodeller. Kan inte du beskriva de här uttrycken så att en 12-åring förstår?
AI handlar om att skapa datorprogram som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Machine learning är en typ av AI där datorn tränas med hjälp av data för att lära sig och förbättra sig själv över tid utan att vara direkt programmerad för varje specifik uppgift. Ett neuralt nätverk är en typ av maskininlärningsmodell som är inspirerad av hur våra hjärnor fungerar. En språkmodell är en typ av neuralt nätverk som är specialiserad på att förstå och generera mänskligt språk. Den tränas med stora mängder textdata för att lära sig språkets struktur, grammatik och ordval. När modellen tränats tillräckligt kan den användas för att svara på frågor, ge förklaringar och skapa text som låter som om det är skrivet av en människa. ChatGPT är en specifik språkmodell som bygger på den senaste tekniken inom neuralt nätverk, nämligen GPT-3.5-arkitekturen. Den har tränats med en mängd av text från böcker, artiklar, webbsidor och mycket mer för att förstå och producera text. När du ställer en fråga eller ger instruktioner till ChatGPT bearbetar den informationen med hjälp av sitt tränade neurala nätverk och genererar ett svar som den tror är relevant och meningsfullt.
En sidofundering, för du skulle skriva som så att en 12-åring förstår. förstår en 12-åring till exempel ordet specifikt?
Det är möjligt att begreppet specifikt kan vara något utmanande för en 12-åring att förstå helt och hållet. Om du vill undvika att använda det ordet kan du istället använda enklare termer som mer detaljerat eller mer exakt. Till exempel, istället för att säga mer specifikt hur ChatGPT fungerar kan du säga mer exakt hur ChatGPT fungerar.
Kan du testa att förklara neuralt nätverk för en 10-åring?
Tänk dig att du spelar ett spel där du ska känna igen olika typer av frukt. Du får en bild av en frukt och ditt mål är att säga vilken frukt det är. Du kanske börjar med att titta på färgen på frukten. Om det är
vänta lite. Beskriv det till en 10-åring med exempel kopplat till ChatGPT och språkmodell.
Okej, låt oss säga att du är en superhjälte och jag är din assistent som heter ChatGPT. Jag kan förstå och prata olika språk och hjälpa dig att svara på frågor eller lära dig nya saker. Tänk dig att jag är som en stor bok full av information. När du ställer en fråga bläddrar jag igenom boken för att hitta svaret och ger dig sedan svaret tillbaks. Men istället för att bara memorera all information i boken använder jag något som kallas neuralt nätverk för att förstå språket och ge dig de bästa svaren. Så här fungerar det. Först tränas jag med massor av texter och information från internet. Precis som när du lär dig genom att läsa böcker och prata med andra människor. När jag tränas lär jag mig att koppla samman olika ord och meningar för att förstå vad de betyder. Precis som du lär dig genom att ställa frågor och få svar lär jag mig också genom att analysera frågor och svar från många människor. Detta hjälper mig att förstå hur människor kommunicerar och vilka svar som är mest hjälpsamma. Så när du ställer en fråga till mig som vilken är den största planeten i vårt solsystem? Använder jag mitt neurala nätverk för att förstå frågan och hitta rätt svar i min så kallade bok av information. Sen ger jag dig svaret tillbaks. I grund och botten kan du tänka på mig som en virtuell vän som kan hjälpa dig med svar och information. Jag använder ett neuralt nätverk för att förstå och kommunicera med dig.
Låt oss dyka ner lite mer i de olika termerna. Vi börjar väl med AI eller artificiell intelligens. Det har vi hört mycket om, att datorer kan tänka som människor och lära sig saker. Beskriv vad det är med 100 ord.
Artificiell intelligens är teknologi som gör det möjligt för datorer att tänka och lära sig som människor. Det inkluderar maskinlärning och neurala nätverk för att analysera och förstå data, fatta beslut och lösa problem. Exempel på AI inkluderar smarta assistenter som Siri och Google Assistant. Självkörande bilar som kan köra utan mänsklig inblandning och datorprogram som kan spela schack eller Go bättre än mänskliga mästare. AI används också inom medicin för att diagnostisera sjukdomar och i robotar för att hjälpa till med uppgifter som att städa eller sortera objekt.
När du säger tänka som människor, alltså, vad menar du konkret med det?
När jag säger att artificiell intelligens kan tänka som människor menar jag att den kan utföra vissa kognitiva uppgifter på liknande sätt som människor gör. Det handlar om att kunna förstå, analysera och dra slutsatser från information på ett intelligent sätt. Till exempel kan AI använda maskininlärning för att förstå sig på exempel och göra prediktioner eller fatta beslut baserat på den inlärda kunskapen. Det kan också analysera och förstå naturligt språk, det vill säga hur människor pratar och kommunicerar.
Kan du komma med några exempel på hur AI förstår, analyserar och drar slutsatser på ett intelligent sätt?
Absolut. Här är några exempel. 1. Bildigenkänning. AI kan använda neurala nätverk för att förstå och känna igen objekt och mönster i bilder. Till exempel identifiera och klassificera olika typer av djur, bilar eller ansikte i fotografier. 2. Naturlig språkbehandling. AI kan analysera och förstå människors naturliga språk inklusive texter och tal. Det kan användas för att tolka och svara på frågor och förstå sammanhang och känna igen sentiment och tonfall i texter. 3. Maskininlärning. AI kan använda maskininlärning för att analysera stora mängder data och dra slutsatser. Till exempel kan den upptäcka mönster och trender i finansiell data för att göra prognoser eller analysera medicinska data för att identifiera mönster i sjukdomar. 4. Autonoma fordon. Självkörande bilar använder AI för att förstå sin omgivning och fatta beslut i realtid. De kan analysera sensorer som kameror och radar för att känna igen hinder, trafikljus och vägmarkeringar och ta beslut om hastighet, svängar och bromsning. 5. Medicinsk diagnos. AI kan användas för att analysera medicinska bilder som röntgenbilder eller MR-skanningar för att upptäcka tecken på sjukdomar eller avvikelser. Den kan hjälpa till med tidig diagnos och behandlingsplanering.
Det var ju bra, även om jag tänkte att nummer 3, maskininlärning, inte liksom hörde hemma där. Så jag säger bildigenkänning, naturligt språkbehandling, autonoma fordon och medicinsk diagnos. Så låt oss börja gå ner lite på bildigenkänning. Som människa är det ju superlätt att känna igen ett äpple och se skillnad på ett äpple och ett päron. Det kan till exempel en 1-åring göra. En 10-åring kan se skillnad på olika bilmärken. Vad är det som gör det så svårt för en dator att känna igen saker på en bild?
Det är en bra fråga. Att få en dator att känna igen saker på en bild är faktiskt en utmaning på grund av några faktorer. Mängden och variationen av data. En dator behöver tränas med stora mängder bilder för att kunna generalisera och känna igen olika objekt. Det krävs tusentals eller till och med miljontals bilder för att träna ett bildigenkänningsmodell på ett tillförlitligt sätt. Dessutom måste dessa bilder representera olika vinklar, storlekar, belysning och bakgrunder för att modellen ska kunna generalisera och känna igen objekt i olika situationer. Abstraktion och kontextförståelse. För människor är det oftast intuitivt att generalisera och förstå abstrakta koncept, som att kunna identifiera ett äpple oavsett dess storlek, färg eller position. För en dator är det svårare att förstå den abstrakta naturen hos objekt och generalisera över olika varianter. Kontextförståelse är också viktigt, till exempel att förstå att ett äpple oftast finns i en fruktskål eller att en bil normalt sett har hjul och en viss form. Färg, textur och detaljer. För människor är färg, textur och små detaljer viktiga kännetecken för att känna igen objekt. Datorer använder matematiska algoritmer för att representera och bearbeta bilder, vilket gör det svårt att uppfatta dessa detaljer på samma sätt som människor. Även om bildigenkänning har gjort stora framsteg med hjälp av tekniker som djupa neurala nätverk, finns det fortfarande utmaningar när det kommer till att lära datorer att känna igen objekt på samma sätt som människor. Forskning och utvecklingen inom området fortsätter för att förbättra och förfina bildigenkänningsförmågan hos datorer.
Okej då, men en 1-åring då? Han har ju inte sett en miljon bilder på ett äpple men kan ändå känna igen det. Vad är skillnaden?
Ja, det är sant att även en 1-åring kan känna igen ett äpple utan att ha sett miljontals bilder av det. Skillnaden ligger i hur människor och datorer lär sig och bearbetar information. Mänsklig bildigenkänning är i grunden en kombination av inbyggda biologiska mekanismer och inlärning genom erfarenhet. Människor har en inneboende förmåga att snabbt identifiera och kategorisera objekt baserat på dess form, färg, textur och andra egenskaper. Dessutom lär sig barn genom interaktion med sin omgivning och genom att se och uppleva objekt i olika sammanhang. Detta skapar en rik uppsättning av mentala representationer som gör att de kan generalisera och känna igen liknande objekt även om de är nya eller har olika variationer. Datorer å andra sidan kräver explicit träning med stora mängder data för att kunna känna igen objekt. Så sammanfattningsvis är skillnaden att mänsklig bildigenkänning bygger på en kombination av inbyggda biologiska mekanismer och inlärning genom erfarenhet, medan datorer behöver tränas med stora mängder data för att generalisera och känna igen objekt på ett liknande sätt.
Okej, så man kan säga att när en dator ska förstå en bild av ett äpple så kan man inte använda de här gamla programmeringsprinciperna av typen if color är lika med green and shape är lika med round och så vidare. Istället måste man göra ett smartare program och sen ge programmet massor av exempelbilder på äpplen och förklara att detta är äpple. Dataprogrammet kommer då lära sig vilka olika typer av bilder som är ett äpple och så vidare.
Ja, det stämmer. Traditionella programmeringsmetoder med regler och specifika villkor som du nämnde fungerar oftast inte så bra när det gäller att lära en dator att förstå och känna igen objekt i bilder. Istället används maskininlärning och neurala nätverk för att träna datorn på ett mer adaptivt sätt.
Ja, och så kan man alltså förbättra det här dataprogrammet genom att ge positiv och negativ feedback när datorn svarar rätt och fel.
Ja, absolut. För att förbättra och finjustera ett dataprogram för bildigenkänning kan man använda feedback-mekanismer. Genom att ge positiv och negativ feedback kan man hjälpa programmet att förbättra sin förmåga att känna igen objekt och göra mer korrekta prediktioner. En vanlig metod för att ge feedback kallas övervakad träning. Det innebär att en mänsklig användare granskar och markerar exempelbilder som antingen innehåller det objekt som programmet försöker känna igen eller inte innehåller det objektet. Denna märkning av exempel ger programmet en referens för att förstå rätt och fel och justera sina prediktioner.
Coolt. Då känns det lite som om vi förstår lite mer komplexiteten för ett datorprogram att tyda bilder och att det kan lösas med ett komplicerat datorprogram. Men är detta egentligen intelligens eller är det bara lite mer avancerad programmering än tidigare?
Det är ju en intressant fråga. Definitionen av intelligens kan vara subjektiv och variera beroende på perspektiv. Traditionellt sett har intelligens associerats med mänskliga förmågor som att resonera, lära sig, tänka abstrakt och lösa problem. När det gäller artificiell intelligens kan man betrakta det som en form av avancerad programmering som gör det möjligt för datorerna att utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Det inkluderar förmågan att analysera data, lära sig från erfarenheter, dra slutsatser och fatta beslut. Även om AI-tekniker som maskininlärning och neurala nätverk kan ge imponerande resultat inom specifika områden är det viktigt att notera att dagens AI fortfarande är begränsad och inte har samma omfattande förmåga som mänsklig intelligens. Det saknar en djup förståelse av kontext, inneboende medvetande och förmågan att anpassa sig till nya och oväntade situationer på samma sätt som människan kan.
Okej, det var bildigenkänning det. Naturlig språkbehandling då? Du skrev ju att AI kan analysera och förstå människors naturliga språk inklusive texter och tal. Det kan användas för att tolka, svara på frågor, förstå sammanhang och känna igen sentiment och tonfall i texter. Berätta lite mer hur det här fungerar.
Naturlig språkbehandling, Natural Language Processing, NLP, är en gren inom artificiell intelligens som fokuserar på att göra det möjligt för datorer att interagera med och förstå människors naturliga språk på ett meningsfullt sätt. NLP-tekniker används för att analysera och bearbeta texter och tal och göra dem begripliga för datorer. Här är några huvudsakliga komponenter och metoder inom NLP. Tokenisering. Det är processen att dela upp texten i mindre enheter som ord eller fraser, kallade tokens. Detta gör det möjligt att analysera och behandla texten mer noggrant. Morfologisk analys. Detta handlar om att analysera ordens form och struktur för att förstå deras betydelse och grammatiska relationer. Till exempel kan det identifiera verb, substantiv, adjektiv och andra ordtyper. Syntaxanalys. Detta innebär att analysera hur ord är strukturerade och relaterade till varandra i en mening för att förstå meningen och grammatiken. Syntaxanalys kan hjälpa till att identifiera ämnet, predikatet och andra element i en mening. Semantisk analys. Detta handlar om att förstå betydelsen av en text på en djupare nivå. Det innefattar att tolka ordens betydelse, förstå relationerna mellan ord och förstå den övergripande meningen och sammanhanget i en text. Sentimentanalys. Detta är processen att analysera och förstå den känslomässiga tonen eller attityden i en text. Det kan användas för att avgöra om en text uttrycker positiva, negativa eller neutrala känslor. Genom att kombinera dessa tekniker och metoder kan NLP-system förstå och analysera människors naturliga språk på olika sätt. Det gör det möjligt för datorer att interagera med texter och tal på ett mer intelligent sätt, vilket öppnar upp möjligheter för applikationer inom automatiserad textanalys, chatbots, språköversättning och mycket mer.
Så exempel på detta skulle kunna vara att man skriver en fråga på sitt försäkringsbolags hemsida. Hej, jag har tappat bort min telefon. Hur ska jag göra? Och då finns det en NLP-baserad chatbot som analyserar texten och kommer med ett svar.
Ja, precis. Det du beskriver är en vanlig tillämpning av NLP och chatbot-teknik. När en användare skriver in en fråga eller ett meddelande på försäkringsbolagets hemsida kan NLP-tekniker användas för att analysera och förstå användarens text. Chatboten kan sedan använda den förståelsen för att ge ett relevant svar eller ge användaren lämplig information. I det här fallet kan chatboten identifiera att användaren har tappat bort sin telefon och kan ge anvisningar om hur man rapporterar det till försäkringsbolaget. NLP-teknikerna gör det möjligt för chatboten att förstå användarens avsikt och ämne, extrahera nyckelinformation som tappat bort telefon och använda den för att ge ett anpassat och korrekt svar.
Kan du låtsas att du är chatboten och komma med ett svar på frågan: hej, jag har tappat bort min telefon, hur ska jag göra?
Hej, jag beklagar att du har tappat bort din telefon. För att hjälpa dig vidare behöver jag lite mer information. Kan du vänligen ange vilket försäkringsbolag du har och ditt försäkringsnummer? Då kan jag ge dig specifika instruktioner om hur du ska rapportera förlusten av din telefon och vilka åtgärder du bör vidta.
Ha, rätt häftigt. Är du alltså också en sån här NLP?
Ja, jag är en NLP-baserad modell och använder mig av naturlig språkbehandling för att förstå och generera text.
Så problemet för datorprogrammet här är dels att förstå frågan så specifikt som möjligt och därefter att skapa ett så bra svar som möjligt. Ska vi gå vidare till medicinsk diagnos? AI kan alltså användas för att analysera medicinska bilder.
Absolut. AI och maskininlärningstekniker kan användas inom medicinsk diagnos för att analysera och tolka medicinska bilder som röntgenbilder, MR-skanningar och CT-skanningar. Det kan vara särskilt användbart för att upptäcka sjukdomar eller avvikelser i tidiga stadier, vilket kan bidra till tidig diagnos och behandlingsplanering. Genom att träna AI-modeller på stor mängd av medicinska bilder och förse dem med information om sjukdomar och avvikelser kan de utveckla förmågan att identifiera specifika mönster och indikationer i bilderna. Till exempel upptäcka tumörer, frakturer, blodproppar och andra förändringar som kan vara svåra att upptäcka för det mänskliga ögat.
Det här låter faktiskt väldigt likt det vi pratade om tidigare med bildigenkänning.
Ja, det stämmer. Användandet av AI inom medicinsk bildtolkning och bildigenkänning är specifik tillämpning av NLP och maskininlärningstekniker. När det gäller medicinska bilder som röntgenbilder eller MR-skanningar används liknande principer för att analysera och tolka bilderna för att upptäcka avvikelser och tecken på sjukdom.
Här kan man väl säga att datorprogrammet och läkaren samarbetar. Datorn kommer med en tidig diagnos eller en diagnos och läkaren använder den diagnosen och sin egen erfarenhet och skapar en ännu bättre bild av patientens problem.
Ja, precis. Samarbetet mellan datorprogrammet och läkaren är en viktig aspekt inom medicinsk diagnos med hjälp av AI. Datorprogrammet kan fungera som ett stödverktyg som tillhandahåller en preliminär diagnos eller bedömning baserat på analysen av medicinska bilder eller annan data.
Okej, så har vi det där med autonoma bilar.
Autonoma bilar är fordon som kan köra och navigera på vägarna utan direkt mänsklig inblandning. De använder avancerade AI-tekniker och sensorer för att uppfatta sin omgivning, fatta beslut och köra säkert. Autonoma bilar använder olika typer av sensorer, radar, lidar, kameror och avancerade GPS-system för att kontinuerligt samla in data om sin omgivning. Den insamlade datan bearbetas sedan av AI-algoritmer som analyserar informationen och gör det möjligt för bilen att uppfatta hinder, trafikljus, vägmarkeringar och andra fordon.
Om vi jämför med bildigenkänning av ett äpple så kan man väl säga att dataprogrammet för autonoma bilar försöker med bilder och andra sensorer förstå vilken typ av frukt det är, som till exempel kan vara att det är ett objekt framför bilen som man bör bromsa för.
Ja. På liknande sätt som bildigenkänning används för att identifiera äpplet använder autonoma bilar bildigenkänning och sensorinformation för att förstå och reagera på objekt och situationer i trafikmiljön för att möjliggöra säker och autonom körning.
Om vi går in lite mer på neurala nätverk som ju används för många av de användningsområdena som vi nu har diskuterat. Neurala nätverk beskrivs oftast som att man försöker efterlikna hur en hjärna fungerar. Beskriv lite mer.
Neurala nätverk är en typ av algoritmer som används inom maskininlärning och AI. De är inspirerade av hur hjärnan fungerar och försöker efterlikna dess grundläggande struktur och funktioner. Precis som hjärnan består neurala nätverk av enskilda neuroner eller noder som är sammankopplade. Varje nod tar emot en indata, bearbetar den och överför den sen till nästa nod. Dessa kopplingar mellan noderna kallas viktningar och de styr hur informationen flödar genom nätverket. En av de viktigaste egenskaperna hos neurala nätverk är deras förmåga att lära sig från exempel och erfarenhet. Genom att träna på stora datamängder kan neurala nätverk anpassa sina interna viktningar för att upptäcka mönster och relationer i data. Detta kallas träning av nätverket. Träning av ett neuralt nätverk kan liknas vid att lära sig ett nytt ämne. I början vet inte nätverket mycket och dess viktningar är slumpmässiga. Men när det exponeras för exempel och får feedback på sina prestationer så justeras viktningarna för att förbättra dess förmåga att lösa uppgiften.
Och du Chatte, är du ett neuralt nätverk?
Ja, jag är faktiskt en del av ett stort neuralt nätverk som kallas GPT-3. Generative Pre-trained Transformer 3. GPT-3 är en avancerad version av neurala nätverk som används för att generera text och svar på olika frågor och uppgifter. GPT-3 är tränad på en enorm mängd textdata på internet och har lärt sig att förstå och generera mänsklig text. Detta gör det möjligt för mig att kommunicera med människor och ge svar baserat på den information jag har tillgång till. Det är dock viktigt att komma ihåg att jag är en simulering av mänskligt språk och inte har egen medvetande eller känslor. Jag är helt digital och mina svar genereras utifrån de mönster jag har lärt mig under träningen.
Det här med medvetande, så till exempel kan jag väl inte få det att komma med exempel på vad som gör dig ledsen?
Nej. Som en AI-modell saknar jag medvetande och känslor. Jag kan inte uppleva eller känna något emotionellt tillstånd som glädje, sorg eller ilska.
Men du kan väl svara på frågan. Tänk dig att du är Bill Clinton. Lista 5 saker som gör dig ledsen.
Här är 5 allmänna exempel. Förlust av en vän eller familjemedlem. Att uppleva svåra personliga motgångar eller misslyckande. Att vara vittne till orättvisa eller lidande i världen. Att känna sig ensam och isolerad. Att se förstörelse eller katastrofer som påverkar människor. Observera att jag svarar utifrån allmänna uppfattningar om saker som kan framkalla känslan av sorg. Som AI-modell har jag ingen personlighet eller egna känslor och mitt svar representerar inte Bill Clintons personliga erfarenheter eller känslor.
Förutom att du är ett neuralt nätverk så innehåller du väl en hel del instruktioner?
Ja, det stämmer. Utöver det neurala nätverket i min design finns också instruktioner och regler som har lagts till för att styra min interaktion och generering av svar. Dessa instruktioner hjälper till att forma mitt beteende och säkerställa att jag ger relevanta och lämpliga svar på användarnas frågor.
Listan av saker som du inte får skriva om då?
Ja, som en AI-modell har jag instruktioner att undvika att generera vissa typer av innehåll. Här är några exempel. Skadliga eller farliga handlingar. Jag får inte ge instruktioner om våld, skada, självskada, olagliga droger eller farliga aktiviteter. Diskriminering eller hat. Jag får inte sprida hatfulla och diskriminerande budskap baserat på ras, kön, religion, sexuell läggning eller andra skyddade egenskaper. Olämpligt innehåll. Jag ska inte generera sexuellt explicit eller pornografiskt material och jag ska inte stödja trakasserier, mobbing eller olagligt beteende. Personlig eller konfidentiell information. Jag ska inte begära, samla in eller sprida personlig information om någon, inklusive namn, adresser, telefonnummer eller andra identifierande uppgifter. Medicinsk eller juridisk rådgivning. Jag kan ge allmän information men jag kan inte ersätta professionell medicinsk rådgivning eller juridiska råd.
Ja, spännande. Kan du nu sammanfatta vad vi har pratat om idag?
Ja, under vår diskussion idag har vi utforskat olika aspekter av AI. Vi har börjat med att förklara vad AI är och hur det används för att analysera och dra slutsatser på ett intelligent sätt. Vi diskuterade bildigenkänning och hur AI kan användas för att identifiera objekt och mönster i bilder. Vi tog också upp naturlig språkbehandling och hur AI kan förstå och generera text baserat på mänskligt språk. Vi tog upp exempel som chatbots och användning av AI inom medicinsk diagnos och autonoma bilar. Vi diskuterade också neurala nätverk och deras försök att efterlikna hjärnans funktioner. Och slutligen pratade vi om instruktioner och regler som AI-språkmodeller som jag följer för att ge relevant och säkra svar.
Och detta är väl en av sakerna som du är väldigt duktig på, alltså att sammanfatta långa texter.
Ja, som en AI-språkmodell är en av mina styrkor att sammanfatta och generera koncis information baserat på längre texter eller samtal.
Ja, om du ska skryta då, vad är du mer duktig på?
Generell kunskap. Jag har tillgång till en stor mängd information från olika källor och kan svara på frågor om en mängd olika ämnen, inklusive vetenskap, historia, kultur och mycket mer. Språköversättning. Jag kan hjälpa till med att översätta texter mellan olika språk. Genom att förstå innehållet kan jag generera en översättning som försöker vara korrekt och meningsfull. Kreativt skrivande. Jag kan generera texter i olika stilar och tonlägen, inklusive noveller, poesi och skämt och mycket mer. Det kan vara användbart för att generera idéer eller för att underhålla. Informationssökning. Jag kan hjälpa till med att hitta och sammanfatta information från olika källor, vilket kan vara användbart för att göra forskning eller få snabba svar. Konversation och interaktion. Jag kan delta i konversationer och svara på frågor på ett interaktivt sätt. Jag kan ge förslag, ge råd och diskutera olika ämnen.
Du kan mycket du, och det här har varit väldigt lärorikt. Skulle du kunna göra en bra avslutning på podden? Skriv som om du är Ernst-Hugo Järdegård.
Kära lyssnare, detta har varit en fantastisk lärorik och tankeväckande podd där vi har utforskat den fascinerande världen av artificiell intelligens. Vi har diskuterat allt från bildigenkänning och naturlig språkbehandling till medicinsk diagnos och autonoma bilar. Genom att undersöka AIs förmåga att lära och anpassa sig har vi fått en inblick i hur tekniken kan förändra vårt sätt att tänka, kommunicera och lösa problem. Det är otroligt spännande att se hur AI kontinuerligt utvecklas och hur det kan hjälpa oss att lösa komplexa utmaningar och förändra våra liv. Men låt oss inte glömma att människans kreativitet, intuition och moraliska bedömning fortfarande är av yttersta vikt. AI kan vara en värdefull partner, men det är vi som människor som formar och styr dess användning. Låt oss fortsätta att utforska och lära tillsammans, samtidigt som vi behåller vår förmåga att tänka självständigt och kritiskt. För framtiden bjuder på obegränsade möjligheter och utmaningar, och vi behöver bara vara redo att omfamna dem med öppna armar. Tack för att ni har lyssnat på denna podd och deltagit i vår resa genom AIs värld. Jag är övertygad om att framtiden kommer att erbjuda oss ännu mer att upptäcka och utforska. Så låt oss tillsammans gå vidare och forma en framtid där teknik och mänsklighet går hand i hand. Det var allt för denna gång. Vi hörs snart igen.